Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag läst, som heter Hovet, historien om ett kungligt maskineri. Mitt emot mig författaren Björn Asker, välkommen.
Tack.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
Ja, kortversionen är att jag är en pensionerad docent i historia som har tillbringat större delen av sitt yrkesliv inom arkivvärlden, senast som mellanchef på Riksarkivet. Jag slutade med för 2 år sedan ungefär. Av intresse här är väl att jag har skrivit några böcker och en hel del annat, ganska mycket om svenskt 1600-tal.
Och vad skulle du säga då? Vad handlar den här boken om?
Boken handlar om det svenska kungliga hovet, och upprinnelsen var att jag tänkte att nu ska jag snart gå i pension. Då vill jag göra någonting som jag tycker är lite roligt och som känns meningsfullt. Och så tänkte jag, finns det någon bok som inte är skriven som skulle kunna ligga hyfsat till för mig? Och då tänkte jag på att det fanns faktiskt inget översiktligt om hovet. Det är ju väldigt mycket skrivet om hovet på ett sätt. Slotten har skrivits massor om. Konstnärer verksamma vid hovet har skrivits massor om. Och kungar och drottningar har skrivits massor om. Men hovet som organisation och hur man har jobbat och hur det har fungerat har det funnits väldigt lite samlat om. Så jag tänkte att om man plockar lite här och där i litteraturen så borde man ändå kunna få ihop något översiktsverk. Mm. Och det blev det ju faktiskt. Sen så är ju teckningen lite bättre i vissa avsnitt än andra. Men det beror ju på vad forskningen har tittat på och inte tittat på.
Mm. Ja, när jag läste den så tänkte jag, jäkla vilken research. Vad mycket material som ligger bakom.
Ja, alltså, som jag skriver i inledningen där, det är ju inte bara min egen, men ganska många forskare inom olika discipliner, både historiker och konstvetare och litteraturvetare och andra, har ju hållit på med hovet på ett eller annat sätt. Så att, nej, men det är ju riktigt som du säger. Utmaningen var ju att det här ganska fragmentariska forskningsläget pussla ihop en helhet. Mm. Så att jag la ju ner ganska mycket arbete på att inventera böcker och artiklar. Sen gjorde jag lite nedslag i arkiven också, framförallt på slottsarkivet.
Mm. Och jag ska säga det, det är ju då från Gustav Vasa fram till Gustav den sjätte Adolf.
Mm.
Och det betyder att vår nuvarande kung inte är med.
Han är inte med, de medeltida kungarna är heller inte med. Och det där var ju en avgränsningsfråga som jag funderade över en del när jag började, för min, ska vi säga, mentala utgångspunkt som historiker är 1600-talet. Så tänkte jag, okej, hur långt bakåt, hur långt framåt? Och då verkar Gustav Vasa som ganska bra att börja. Med dessförinnan finns det ju ingen stadig kungamakt på samma sätt. Utan det är de här medeltida kungarna som växlar om. Och det är riksföreståndare. De alla har varsitt hov på något sätt. Det finns ingen kontinuitet riktigt. Och så tänkte jag förstås också hur långt fram i tiden ska jag gå. De flesta läsare är ju naturligtvis intresserade av hur det är nu. Men så tänkte jag, ja okej. Okay. Ska jag sluta så långt tillbaka som 1973, då blir en del människor besvikna, tänkte jag. Å andra sidan, jag är historiker. Ska jag gå fram in på Karl den 16 Gustav? Var ska jag då sluta? Ska jag gå fram till nu? Det blir någon sorts reportage. Man måste intervjua folk. Och jag kände att det blir ingen vettig helhet. Jag är ju historiker. Jag ville börja med Gustav Vasa och gå fram. Inte allt för långt tillbaka i tiden, men ändå. Så att, men slutar man 73, då har man ungefär samma typ av material. En bra bit fram i tiden. Forskarna har hunnit undersöka saker. Det finns lite memoarer och sånt där som inte finns om man går in fram till nutid. Så jag kände att det vore ju meningslöst att tjuta 2000 eller 2010 eller någonting sånt där. Utan det blev 1973.
Mm. Och jag ska säga det, det är ju en inriktning på mycket av organisationen kring hovet, alltså personal, hur man jobbar, vilken status, vad man ägnar sig åt och massa sådana bitar.
Ja.
Som man kanske inte så, i alla fall inte jag, van att höra om eller hört så mycket om. Man har hört mycket om det finns som skandaler eller vad de har uträttat eller så, och så vidare. Mm. Men man liksom, det här är med kik in i mycket organisationen.
När jag har läst om hovet på annat sätt så har jag funderat ganska mycket själv på hur det egentligen har funkat. Jag kan ju inte säga att jag har utrett i detalj. Det hade blivit en ännu mer, ska vi säga, framtung bok. För jag kände när jag skrev den att jag tycker folk är intressant med den här organisationen. Kanske inte. Jag kanske skulle ha börjat med att skriva om andra saker som kommer lite längre fram, med kultur, miljöer och såna där saker. Jag tänkte, man kan ju inte riktigt fatta hur det funkar, man inte har någon kläm på organisationen.
Nej.
Så att jag kände att det där behövde faktiskt tittas på lite grann.
Mm. Men om man kanske börjar med, om man tänker sig då från under 1500-tal, 16, 17, 18, 19 och fram till 73.
Mm.
Och om man skulle ge någon typ av överblick över kungens status och roll i samhället, hur den har liksom skiftat och varierat under de här århundradena?
Ja, det har du gjort väldigt mycket. Gustav Vasa började bygga upp en stark personlig kungamakt. Och sen kulminerar ju det på något sätt under enväldet med Karl den 11 och Karl den 12. De frihetstida kungarna var ju ganska maktlösa. Fredrik den första, Adolf Fredrik. Så gör Gustav den tredje sin statskupp och då får kungamakten ett nytt lyft. Sen klingar det av igen efter 1809 när man förlorar Finland och Gustav den fjärde Adolf störtas. Och så är det ju liksom en sorts utförslöpa genom hela 1800-talet och fram till 1974. Då den nya regeringsformen kommer och egentligen inte lämnar kungen någon makt alls. Sen är det lite intressant att den här apparaten kring kungen med hov och ceremonier och sånt där, den beskriver ju inte riktigt samma kurva. För även under frihetstiden på 1700-talet så höll man ju uppe den yttre apparaten kring kungen ganska mycket. Det bemödade man sig om, de här frihetstida politikerna behöll kungamakten som en sorts fasad, kan man delvis säga, för sina egna beslut.
Vad innebar det då, att hålla den uppe?
Ja, de fortsätter med de här storslagna ceremonierna som man utformade när kungarna verkligen var mäktiga. Och ta Stockholms slott till exempel, det nuvarande, det gamla Tre Kronor brann ju 1697. Och då planerar man att bygga upp ett nytt stort pampigt, modernt slott, vilket man också gjorde. Men det blev ju inte färdigt medan kungarna verkligen var mäktiga, utan kungafamiljen flyttade in där 1754 när de inte hade så värst mycket makt kvar. Men det hade man ändå satsat pengar på att göra klart det där. trots att du egentligen symboliserar en väldigt stark kungamakt som inte fanns längre.
Och om man tänker liksom ur vilken funktion som kungen och hovet har haft, hur har det förändrats?
Ja, det är ju lite som jag sa innan. Kungen har ju i någon mening styrt riket med hjälp av rådgivare och balanserat mot riksdag och riksråd och sådär. Och hovets betydelse har ju hängt ihop med kungarnas betydelse, får man väl säga. När kungen är mäktig så blir hovet intressantare.
Mm.
Under 1800-talet när kungarna så småningom mister sin makt så blir ju inte hovet lika lockande för, ska vi säga, karriärister som tänker sig det som en avstamp för fortsatt lysande bana.
Ja, det är också ett intressant perspektiv att man kan göra karriär, att man gjorde yrkeskarriär via hovet. Så att
ja, säga. Visst.
Men jag tänkte bara där med, för att det är fortfarande så att även om makten, den officiella makten då sjönk, så har de kungahuset alltid haft en status, eller jag tänker fortfarande idag har de ju en väldigt hög en social status, även om man inte har makt. Så att efter, när makten sjönk, så då var syftet mer att de har fortfarande status, men de representerade...
Ja, kungen representerar ju fortfarande Sverige. Det går liksom inte, finns ju ingen som är i social status högre upp än han och kungafamiljen. Det är ju så.
Mm.
Eller ja, det är en bedömning, men den står jag för.
Mm.
Ja.
Men om vi pratar om det där med att göra karriär, för det har ju också mycket att göra det här med organisationen och alla yrken. Ja. Folk som jobbade inom hovet, så att säga. Jag vet inte vilken ingång som är bäst, men vill du beskriva kanske några yrken som har följt med och som har varit viktiga?
Det finns ju en viktig indelning, och det är ju mellan uppvaktningen å ena sidan och betjäningen å andra sidan. Uppvaktningen, det är de här mera glansfulla personerna med finare titlar som kammarherre och hovmarskalk och så, som ju väldigt länge uteslutande rekryteras från adeln. Och sen har ju då betjäningen, som det är ju pigor och drängar och alla möjliga som behövs för att få den här apparaten att gå runt rent praktiskt. Och däremellan så var det ju väldigt länge i princip vattentäta skott. Det var ju helt olika kategorier människor som jobbade där. Så att en väldigt intressant sak med hovet som jag hoppas kommer fram i boken, det är ju att inom, vad ska vi säga, det handlar om några hundra människor, men de rymmer ju hela samhällsstegen från, ska vi säga, tjänstefolket längst ner och upp till kungen och drottningen. Som, ja, högre upp kan man ju inte komma. Så det kan man säga. Och en annan indelning man kan fundera över, det är ju det här med manligt och kvinnligt. För att, som jag skriver i boken, när man tittar på den här hierarkin med uppvaktning och betjäning, så skulle man kunna dela in dem i en manlig pyramid och en kvinnlig pyramid. Därför att alla ämbeten är ju in på 1900-talet, de är ju så att säga genuskodade, om man säger så.
Mm.
Och ja, men ta hovstallet, vi tycker nu kanske att ridning är någon sorts tjejsport. Men det är ju en ganska sen företeelse som egentligen har med bilismen att göra. Så där, för att ta hovstallet på 1700-1800-talet, det fanns ju inte en kvinna som arbetade där. Det sågs ju som en helt och hållet manlig syssla. Medan det till exempel köket är blandat, men även där ganska många män länge.
Mm.
Så att... det där är ju intressant, och lika så att den här kvinnliga sidan, det finns ju ganska höga ämbeten vid hovet, eller väldigt höga, som är förbehållna kvinnor, som hovmästarinnor hos drottningarna och sådär. Det var ju bara kvinnor som fick ha dem, och det är ganska välbetalda jobb, om man säger så.
Mm.
Så att, för att annars när man brukar prata om kvinnor i yrkesliv och så brukar man ju säga att kvinnor kunde inte få statlig tjänst förrän på 1800-talet och ganska låga befattningar. Och det är ju för sig sant, och hovet är ju ingen stor arbetsmarknad, men det är ju ändå något som förekommer.
Och antal personer då, om man lägger ihop uppvaktningen och betjäningen, ja, hur har den varierat eller växt och krympt?
Jättesvårt att säga, för att först tänkte jag att det skulle man väl vilja ha några tabeller över. Men det är ju inte så lätt, därför att man har ju skilt mellan det tjänstgörande hovet och det inte tjänstgörande hovet. Och det innebär att en del personer har ju haft någon sorts befattning, men de har inte behövt tjänstgöra. Det är mer en titel som de har haft glädje av i sällskapslivet, så att säga. Och så finns det ju de som har tjänstgjort vid hovet men har haft sin lön någon annanstans ifrån. En hel del officerare till exempel. Så att jag gav upp det där försöket att göra någon sorts statistik över det, utan jag har lite kringresonemang. Men säger man några hundra så är man väl på den säkra sidan ganska länge i alla fall. Mm. Tjänstefolket var ju väldigt omfattande. Jag menar, innan hushållsapparaterna kom till så krävdes det ju jättemycket folk för att åstadkomma en kungamiddag överhuvudtaget, den dagliga mathållningen. Mm.
Ja, men det måste ju också gå till hand i hand med ekonomin.
Det gjorde det. Visst gjorde det det. Fast hovet är väl det man har sparat in sist på, nästan, har man ju en känsla av. Utom under 1800-talet, när kungamakten inte är så stark längre, så började ju liksom, ja, man vill kalla det underfinansiering, men i alla fall i förhållande till vad man tidigare ville leva upp till så blir det ju inte så mycket pengar. Och slotten förfaller. Man hade samlat på sig ganska många slott, eller fått av riksdagen och sådär. Och det där blir ju ett underhållsproblem. Idag så försöker man ju få dem att bära sig med hjälp av visningar och utställningar och sånt där. Men, och så varje gång det talas om anslag till hovet så är det där då ett problem. Ska de få så mycket pengar? Och så svarar man att ja, men det är viktigt med de här kulturbyggnaderna, vilket du gör.
Vad gäller då om man delar upp den där personalen med uppvaktningen och betjäningen? Betjäningen är de som helt enkelt anställs för att arbeta med någonting.
Ja.
Det är ju ganska tydligt, och det finns olika rang där också. Mm. Allt ifrån att man städar till att göra något annat. Men uppvaktningen,
ja,
vad ägnade de sig åt?
Ja, det finns ju schablonbilden av att de mest skulle se flådiga ut och pryda överhetens gemak, eller hur det nu är, någon säger i ett citat här i boken. Men de har ju också haft en hel del att göra på sitt sätt. Man fäster ju jättestor vikt vid ceremonier av olika slag, och de går ju inte att genomföra sådär liksom halvhjärtat, utan det har ju krävts ganska mycket arbete med dessa väldigt påkostade bröllop och begravningar som, och riksdagsöppnanden och riksdagsavslutande och annat som man har ägnat sig åt. Så att det är liksom en blandning där av att vara liksom sällskapspersoner åt kungen och att hålla den här administrativa apparaten igång. För att det var ju inom uppvaktningen som betjäningens chefer fanns.
Mm.
Och sen har man ju då också, som vi var inne på för en stund sen, för en del har ju det här deltagandet i uppvaktningen, det har varit ett sätt att bli känd av kungen. Kungen ser att det här är någon som man kanske skulle satsa på. Och det hänger ju i sin tur ihop med att man ofta haft parallella karriärer, officerare som har tjänstgjort en del vid hovet eller folk som har tjänstgjort hos någon kung eller drottning, och sen så flyttas de över till civilförvaltningen och fortsätter jobba där.
Mm.
Och det är klart att så länge kungens personliga ord vägde tungt så var det ju viktigt att han visste vem man var.
Mm. Ja, det är lite ge och ta. Alltså, ja, hovet vill också knyta till sig för att behålla och utöva makt, såklart.
Ja, visst.
Viktiga personer helt enkelt.
Visst.
Just det, du nämner det här också med som arbetsgivare, hovet som arbetsgivare. Det kunde ju också vara en ganska trygg, långsiktig inkomstkälla för någon. Alltså andra yrken är inte så lätt att få jobb kanske överallt.
Ja, det där skriver jag apropå tjänstefolket som ju, det där har ju ingen, vad jag vet i alla fall, undersökt närmare. Men jag föreställer mig att det måste ha varit ganska attraktivt att vara, ska vi säga, betjänt vid hovet snarare än hos någon privatperson. För att de där tjänsterna vid hovet, mitt intryck i alla fall, tills någon säger något annat, är ju att de dras ju inte in så mycket, utan har man hamnat där så har man väl en ganska säker anställning. Och nu pratar jag om 16, 17, 1800-tal och det inte annars fanns några säkra anställningar egentligen.
Nej. Nej, och man kan ju tänka sig, där får man ju tänka annorlunda från idag, att idag finns det så mycket annat att jobba för, men på den tiden måste det också varit, vad ska man säga, hovet var ju så mycket större och mer ensamt, så att säga, någonting som var,
ja,
alltså, en stjärnglans också.
Ja, det närmaste man kommer annars är väl de här riktigt rika adelsmännen, de hade ju sina små mini-hov på 1600-1700-talet, men det måste ju ändå ha varit osäkrare och inte riktigt samma glans naturligtvis.
Mm.
Och ja, något socialt skyddsnät fanns ju egentligen inte annars, utan man fick ju lita på att man tog som hand av sina arbetsgivare. Det var inte så många som hade möjlighet att lägga undan pengar, inte på de lägre nivåerna i alla fall.
Nej. Finns det någonting som berättar någonting om arbetsförhållandena och alltså hur det fanns ju inte direkt en HR-avdelning som, eller ett fackförbund direkt, men alltså, finns det någonting som ger några...
Ja, jag är ganska säker på att om man gräver djupare i arkiven än vad jag har gjort, jag har ju haft som min uppgift att försöka överblicka litteraturen, vilket ju var mycket nog, så kan man säkert sätta sig närmare in i hur tjänstefolket hade det. Det som jag använder mig en del av, som ju faktiskt ger en del intressanta glimtar, det är några memoarer som gavs ut på 70-talet av den då avlidne livkusken Carl Stensson. Han var kusk och sen chaufför hos Oscar den andra och Gustav den femte. Han är väldigt kritisk mot hovhierarkin, men och ja, men där får man en hel del glimtar av intresse, skulle jag vilja säga.
Mm. Och vad gäller då makt och maktutövning, så har ju kungen alltid haft rådgivare omkring sig, eller behövt det, går inte att tänka ensam. Riksmarskalken, kan man säga att det var den liksom högra handen?
Ja, det var den högra handen när det gällde hovet. Alltså, man har ju ibland tänkt sig att hovet är väldigt viktigt och någon sorts hovkammarilla styr landet, kungen lyssnar på sina favoriter och sådär. Det där tror jag väl så lagom mycket på, utan ja, det finns ju ingen anledning att tro att inte kungen när det gällde militären lyssnade på militären, när det gällde civilförvaltningen lyssnade på civilförvaltningens spetsar, som man ju ofta själv hade utnämnt. Men när det gällde hovet var det ju riksmarskalken, det var ju han som var hovets chef.
Mm.
Men och sen kan han väl, i och med att han var nära kungen, han hade väl bättre tillfälle än många, ska vi säga, landshövding eller regimentschef eller så, som säga till kungen att jo, det skulle vara bra om vi gjorde så här, skulle det vara möjligt.
Mm.
Men inte som någon sorts allmän rådgivare, tror jag sällan att han har fungerat som.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nej. Är det något annat just när det gäller själva den organisationen och personalen så där, som du tycker har varit extra spännande?
Ja, det skulle i så fall vara det här med adel och ofrälse och hur det där ändras. För att vi har ju berört det lite grann, men det är ju länge någon sorts adligt revir och ingå i uppvaktningen. Sen under 1800-talets slut när hela idén med adel börjar svajas där så kryper ju de ofrälse efterhand in. Och det är lite intressant att se hur det går till, tyckte jag personligen.
Och där är då alltså i princip att vem som helst som inte är adlig, det som menas med ofrälse.
Ja, precis.
Mm. Så det gick hand i hand med liksom status och syn på adlighet i samhället?
Ja, alltså hovet avspeglar ju på något sätt samhället i övrigt ganska mycket, och väldigt länge så var du, som jag också berör här, ska man kanske inte missbruka ordet identitetspolitik, men Sverige var ju på ett sätt i gamla tider genomsyrat av någon sorts identitetspolitik, inte i de parametrar som vi tänker på nu kanske, med religion och kön och stånd, om man säger så, klasstillhörighet var ju väldigt mycket viktigare än personens personliga egenskaper.
Mm.
Och därför var det också väldigt reglerat. De här tjänsterna fick bara adelsmän ha. De där var förbehållna ofrälse. Det där är för män, det där är för kvinnor. Och folk som inte är lutheraner släpper vi inte in, utan kanske på dem och dem jobben som inte är så viktiga. Så i den meningen så var det väldigt identitetspolitiskt för världen.
Mm. Ja, det speglade den hierarki som rådde i samhället.
Ja, det gjorde ju det. Det gjorde ju det. Det här är ju på något sätt, ja, kungen befinner sig på samhällets topp, och det är klart att runt omkring honom så, och där har man ju möjlighet att ordna det, någon sorts ideal, något reglerat ideal. Man försöker i alla fall.
Mm. Jag tänkte på det här, du nämnde alla slotten. Det var förvånansvärt många slott.
Ja.
Och som du sa, det är vissa som har förfallit. Mm. När skulle man kunna säga att det var liksom alla mängden slotts högtid? När pikade det? När såg det som bäst ut?
Pikslott inträffar väl på något sätt så där i början av 1800-talet, för att kungamakten eller kungahuset fått i sin disposition de flesta av de här slotten som de har nu eller disponerar nu. Men dessutom så skilde man ju inte på statligt och kungligt i övrigt före 1809. Så vartenda slott av typen Uppsala, Vadstena och så vidare var ju också ett kungligt slott i någon mening, även om de sällan var där så var det ju så. Det är ju först 1809 som man skiljer ut hovet från statsförvaltningen. Och det är ju rätt intressant, för att enväldet avskaffas 1809. Då så bestämmer man också i det sammanhanget att hovet får kungen bestämma över som han vill i princip. Men förvaltningen i övrigt och lagstiftning och allt annat, det hamnar under kungen i statsrådet. Kungen kan inte sitta på sin kammare själv eller med vilka rådgivare han vill och besluta i regeringsären, utan det måste han göra med statsrådet. Och så har vi riksdagens roll också. Men när det gäller hovet så kan kungen sedan dess göra väldigt mycket som han vill.
Jag minns att det var någon kung som beklagade sig över att han fick ärva slottbyggnader i dåligt skick. Men var
ja,
det?
Det är ju Oscar den andre. Han var ju väldigt historiskt intresserad. Han gjorde ju vad han kunde för att bevara kungamakten också. Alltså personligt inflytande för kungen. Men han var ju också väldigt intresserad av historiska monument som hade kungamakten i öra. Han bekostade ju delvis själv upprustningen av Stockholms slott så där kring år 1900. Det kan man se om man går dit och läser på de här minnestavlorna. Att, och Gripsholm till exempel, där samarbetade han med någon, en särskild förening för upprustning av det här slottet som ansågs viktigt. Det var Gustav Vasa som byggde det och sådär. Sen blev det ju en debatt om det där också, för det var ju Werner von Heidenstam som kritiserade att man gjorde slottet ännu gamblare, som han skrev. När han gjorde det. Nej, men Oscar den andre tyckte inte att hans företrädare hade skött ekonomin så bra. Det framgår på flera ställen av hans memoarer.
Mm. Men man ska ändå se att det är Stockholms slott som har varit liksom huvudslottet för alla kungar.
Ja, det har
de utgått ifrån mest och haft som... Fast det betyder inte att de har befunnit sig där hela tiden. Det var ganska många som har befunnit sig där förvånansvärt lite.
De har ju, ja, speciellt när de har varit ute i krig har de ju inte varit där alls. Och Gustav Vasa på sin tid, han gjorde som en medeltida storman. Han reste ju runt mellan sina slott och gårdar och levde på vad fogdarna hade lyckats samla ihop på den platsen.
Mm.
Nej, men sen blir det ju mer och mer en fasta centralpunkten i alla fall. Det hänger ihop med att det inte bara kungen och hovet som finns där, utan centralförvaltningen finns ju där också. Den viktigaste centrala myndigheterna finns ju i själva slottet tills det brinner upp 1697.
Och sen, för de rörde sig ju mellan slotten, men sen blev det ju en stort skifte där när bilen kom in.
Ja.
Som ny teknik,
ja,
även för dem då.
Ja.
Och innan dess fick man bilden av att de reste med ganska stora parader med häst och vagn för att få med sig.
Ja, man förflyttar sig ju liksom säsongsvis. Vintern på Stockholms slott, sommaren på Drottningholm eller något annat lustslott. Sen är det ju lite olika med kungarna också. Gustav III som var en rastlös och väldigt verksam person. Han bodde ju en del på Gripsholm med hovet också.
Mm.
Och sådär, så man har gjort lite olika. Han underhöll ju också det här hovjaktvarvet. Man förflyttade sig med båt på Mälaren till de olika slotten.
Mm.
Så att, nej, det har varit lite olika. Men det är ju inget slott som någonsin sen hur så långt tillbaka man vet har avlöst Stockholms slott som det centralaste slottet. Utan det har ju varit Stockholm.
Jag tänkte, det har ju anordnats festligheter och mottagningar av olika slag. Det måste ju ha uppstått en hel del liksom relationer och sexuella relationer och alla möjliga.
Ja, det där är jag ju inne på lite grann. Mm. Och då tänker man sig att ett antal människor av båda könen som inte har så mycket att göra och i lägre åldrar är ogifta och sådär. Det är ju klart att folk har träffats på slotten så att säga. Och det där har ju olika intressanta aspekter. Något jag fäste mig vid, det var, jag vet inte om du har tänkt på det, men på 30-40-talet så var det ju några prinsar som gifte sig utanför kungahuset och miste arvsrätten. Sigvard och Lennart och Karl Johan. Men något liknande hade ju hänt tidigare på 1880-talet när prins Oscar träffade hovdamen Ebba Munk. Men då sköttes det hela på ett helt annat sätt. Det blev inte alls några uppslitande konflikter, utan han vände sig till sin far Oscar den andre och sa att han ville gifta sig med Ebba Munk. Och han förstod att han skulle mista sin arvsrätt och sådär. Och det där gick kungen med på. Och sen gifte sig denne prins Oscar med Ebba Munk i England. Men inte i skymundan så, utan drottning Sofia och hans bröder var där och pressen och allting. Han fick gratulationstelegram och sånt där. Medan det på 30-40-talet blev en jättekonflikter kring detta.
Mm.
Så ja, det finns en massa aspekter på det där.
Ja, det har säkert hänt mycket som inte har blivit dokumenterat bakom.
Visst har det det. Och det kan vi inte tvivla på.
Du nämnde pressen där när han gifte sig. Och vad gäller pressen, media och granskning och hur man har skrivit om hovet har ju förändrats. Och inte minst om man tänker på hur det ser ut idag. Men hur har bevakningen sett ut? Eller vad har skrivits och hur har det förändrats?
Ja, länge var det ju ingen bevakning så att säga, utan all kommunikation via pressen under 1600-1700-talet, det var ju i stort sett vad hovet meddelade. Och under granskande journalistik var det ju inte frågan om i någon modern mening. Sen kan man se under 1800-talet att en oppositionell tidning som Aftonbladet skriver också om att man ger middagar och kungen inspekterar trupper och sånt där, men inte på något särskilt högaktningsfullt sätt. Och sen blir det ju mer och mer öppet för kritik. Man kritiserar Oscar den andre för hans utnämningar och menar att han utnämnde en hovgunstling och såna där saker som ju ingen skrev på 1700-talet. Då fick man liksom inte sätta sig upp mot kungamakten.
Det var ingen som vågade.
Nej, det var ingen som vågade. Länge var det ju straffbart också naturligtvis. Ja, sen på 1900-talet så öppnas ju dammluckorna. Så att säga. Det mesta, det där är ju inget jag har detaljstuderat, men intrycket är ju att det mesta har ju varit väldigt välvilligt. Och så småningom har man ju också blivit mer och mer från hovets sida inriktad på att samarbeta med pressen och insett att man kan ju ha intressen som sammanfaller. För att ganska länge så skötte man det väl liksom med vänster hand och såg ner på de här murvlarna, om man säger så. Så det är ju först på 60-talet som man anställde någon presskontaktman. Intressant nog en folkpartistisk lokalpolitiker från Örebro som heter Sten Egnell. Han dörrar på halvtid. Hur många de är nu har jag ingen aning om. Men gissningsvis är det mer än en halvtid som jobbar på hovets kommunikationsavdelning.
Men, och vad man heller kanske inte alla är medvetna om är ju det här med hur hovet har bidragit med kultur. Alltså både bygga och utveckla.
Ja, det var väl nästan det jag ska inte säga att jag blev förvånad över att hovet hade gjort en massa insatser på det planet. Men jag blev kanske ändå lite förvånad över att, ja, mitt intryck var i alla fall att hovet har varit en väldigt dominerande beställare in på 1800-talet. För att visst att kungarna har lätt bygga slott och sådär och kända målare målade av kungar och sånt, men när jag försökte sammanställa litteraturen där så tänkte jag att så här, ja, men nästan alla kända målare och arkitekter på 1600-1700-talet har jobbat åt kungahuset på ett eller annat sätt. Varit anställda vid hovet eller haft uppdrag därifrån. Det är inte förrän på 1800-talet som det börjar finnas en marknad. Vi tycker det var fattigt på 1800-talet, men välståndet sprider sig trots allt en del. Det är fler människor som har råd att köpa tavlor och annat. Så att det där blev jag lite, ja, det var lite av en aha-upplevelse. För att många har skrivit om det där, men litteraturvetarna har ju skrivit om litteraturen och författarna, konsthistorikerna har ju skrivit om konsten och sådär. Men när man, helhetsbilden tycker jag var ganska intressant. Det skulle vara roligt om någon tittar närmare på det där.
Och det gäller både konst, musik, författare, arkitektur.
Ja, som i hovkapellet, som man nu uppfattar som operans orkester. Det var ju egentligen den enda symfoniorkestern i Sverige genom fram till 1900 ungefär.
Ja.
Och alla kända musiker i Sverige, tror jag. Nu pratar vi inte om folkmusik, men här, om man får använda uttrycket finkulturen, det som man kan beskriva eller uppfatta som finkultur, det är ju knutet till hovet väldigt långt fram i tiden.
Så att egentligen är det mycket som kanske inte hade funnits om inte hovet hade existerat?
Ja, nej, men Det kan man väl säga.
Och när det gäller byggnader,
ja,
och sådär. Alltså att tänka på Operan och Dramaten och alltså.
Ja, det, mycket har ju uppförts av, ja, i kunglig regi, men som sagt väldigt länge skilde man ju inte på riktigt på hovet. Hovet var ju en del av statsförvaltningen på ett annat sätt än efter 1809. Men du nämnde Operan och Dramaten. Ja, det var ju rena hovinrättningar från början som Gustav III skapade. Sen fick man ju aldrig någon ekonomi i det. Så att 1881 så förde man över både Operan och Dramaten från hovet till, ja, lade under finansdepartementet. Sen blev det ju aktiebolag runt 1900 av båda två.
Mm.
Men den där hovanknutningen lever ju kvar i uttryck som hovkapellet och hovsångare och sådär.
Och även när vi är inne på det, sport och underhållning, alltså de hovet, de underhölls ju också med, du beskriver bland annat hur man, ja, det fanns, kunde finnas gycklare eller kortväxta,
ja.
Alltså det var någon, den typen av underhållning också.
Ja, och det där är ju det där mer burleska så att säga, som ju verkar vara ett helt comme-il-faut. Ja, in på 1700-talet eller någonting sånt. Sen försvinner ju det där. Allt som på något sätt vetter åt lytes komik och lite, vad ska vi säga, en grövre komik. Det kommer på något sätt ur sikte. Och det har väl att göra med ett allmänt skifte i samhället.
Men det är nästan man ser framför sig, för man har sett på så här tv-serier och sånt där det är liksom den typen av underhållning även har förekommit i, ja, i Sverige.
Ja,
så att
ja,
säga.
Ja, visst har det det. Visst har det det.
Och det här med, vad ska man säga, öppenhet eller möjligheten att träffa kungen.
Mm.
Jag tycker du sätter fingret på något när du beskriver att de flesta människor får ju aldrig träffa och prata med kungen under sin tid. Men kungen själva kanske upplever att de träffar väldigt mycket människor varenda dag.
Ja, det är bara en gissning.
Men, ja, ja, ja,
men det är väl rimligt att tänka sig det.
Ja.
Och man behöver bara titta på året med kungafamiljen, så inser man att de träffar en väldig massa människor.
Men hur har det sett ut kring öppenheten och att liksom vanliga människor har haft möjlighet? Mm. Har det varit stängda dörrar eller hur har det sett ut genom?
Nej, det har ju inte varit stängda dörrar, utan man har ju alltid satt en ära i att undersåtarna ska få träffa kungen om de vill. Det har ju klart att man har försökt sålla en del, men det här med att få audiens hos kungen, och det har man ju aldrig tagit bort som, och det gäller ju på alla möjliga plan. Ta till exempel i början av 1600-talet när man inrättade hovrätter. Det var ju för att kungen och hans rådgivare i riksrådet inte skulle behöva avgöra rättsärenden på egen hand. Utan man skulle låta hovrätten ta hand om det. Men det där gick ju inte Gustav II Adolf med på. Så hovrätten blev liksom fortsatt att vara en mellaninstans. Och så var det kungen och hovet högst upp. Och sen när de har rest runt och sådär, mitt intryck är ju inte att man har avvisat folk i onödan, utan har velat tala med kungen och har fått göra det. Och det har gjorts en intressant undersökning av Karl XIV Johans audienser. Han lärde sig ju aldrig svenska. Han talade definitivt inte, och intrycket är ju att han inte förstod det heller, för att han omgav sig med folk som talar franska. Man översatte saker på till honom från svenska till franska. Men han hade genom åren tiotusentals audienser. Det är inte jag som har räknat, utan en forskare som heter Per Sandin. Och då tänker man, ja, någon måste ju ha översatt för honom i flertalet fall. De flesta han träffar kunde naturligtvis inte franska. Men ändå tyckte man det var viktigt att hålla igång det här, som rimligen måste ha varit ganska påfrestande för honom,
kan, ja, tänka sig.
Och kanske lite besvärande för de som sökte honom också. Men då hörde ju till att folk skulle tacka för utnämningar och sånt där, men också att komma för att be om någonting. Sådär. Så man höll igång den apparaten i alla fall.
Mm. Är det någon pusselbit som vi inte har nämnt som du tycker är spännande och vill nämna?
Jag tycker du har varit inne på ganska mycket. Det har varit lite roligt att ha ställt övergripande frågor.
Ja, den innehåller ju också väldigt mycket, ska vi säga. Vi har skrapat på ytan. Det är verkligen en spännande genomgång som dyker i mycket. Men vad tänkte jag säga? Vad var det mest förvånande för dig som du tyckte det här?
Ja, det jag fäste mig mest vid, det var det där som jag var inne på tidigare, att det här kulturlivet, det kulturliv på 1600-1700-talet som man fortfarande minns, det var väldigt hovanknutet. Jag var kanske inte riktigt beredd på att det skulle verka så tydligt. Också att det händer något väldigt tydligt på 1800-talet när det blir en mycket mer marknad över alltihop, över kulturlivet. Jag har någonstans en mellanrubrik, kulturelit under kungligt beskydd. Det tyckte jag själv var lite roligt. Man uppfattar inte dagens kulturelit som särskilt, ska vi säga, monarkistisk eller så.
Nej, precis.
Men så har det ju varit. Ja, om de var monarkister vet jag inte, men de anpassar sig i alla fall.
Jag brukar alltid avsluta med frågan, förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar kring ämnet?
Ja, jag har tänkt lite grann som verksam historiker inom arkivvärlden på att nu håller ju folk på att förlora förmågan att läsa och skriva handstil. Och tänker jag, unga lyssnare, om det finns några sådana, lär dig att skriva för hand och att läsa sånt som är handskrivet, så öppnar sig i alla fall 1900-talets historia för dig på ett helt annat sätt än annars.
Bra tips. Tack för att du var med.
Tack, det var trevligt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.